alla de här 9 faktorerna vi tar upp, där är det så att man måste fundera lite grann på var mellan 0 och 1 man är och kanske försöka undvika att gå till det mest extrema på någon av faktorerna. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Siding och Sundström och idag är det den 22 januari 2020 som vi spelar in och vi ska prata om faktorer för framgång och vi har plockat fram 9 stycken.
Ja, och då definierar vi framgång då som att ha en prestigefull karriär eller att nå toppen av sitt yrke eller att bli rik. Och ja, vad är det egentligen som gör en person framgångsrik?
Vi har ju pratat lite grann om, jag brukar ju vilja lyfta fram mjuka faktorer ofta, men som du säger, den här gången så är fokus på pengar, karriär, status och det som kanske oftast brukar definieras som framgångsrik. Och ja, vi har väl första teorin här, det är energinivån.
Ett exempel på det skulle vara en person som, ja, de har mycket energi och klarar sig på lite sömn. De här personerna som kan sova typ 6 timmar per natt ungefär. Och det skulle kunna i så fall tillåta en person att arbeta hårdare i början av sin karriär och på så sätt översikt få försprång mot andra. Särskilt under åldern 20-35 när man har som mest energi och i början av sin karriär. Och det skulle vara en särskilt stor fördel bland till exempel försäljare och folk i mindre intellektuella yrken där det inte handlar nödvändigtvis så mycket om att jobba smart utan att jobba hårt och sätta in timmarna helt enkelt.
Precis, det finns ju rätt många aspekter av det här. Det ena är att man signalerar till sina chefer att man faktiskt är beredd att göra väldigt mycket. Man får ju dessutom mycket gjort och inte minst så hör man från många att börja tidigt på dagen, se till att få ett försprång. Och det här kan ju bara både vara ett psykologiskt försprång och ett faktiskt försprång. För när folk ser att du sitter där inne på kontoret och du alltid är först, det kan göra andra stressade. Så det finns liksom en slags meta-framgångsfaktor i det. Och en annan är att om du är förberedd, alltså lite så som när jag jobbade som analytiker och investerare, då är det så att du ska läsa ifatt på alla relevanta nyheter och liksom vara klar innan alla andra kommer igång. För det betyder att då kan du reagera intelligent på saker som händer därifrån och framåt. Men om du samtidigt ska försöka läsa ifatt och reagera på nya saker som händer när marknaden väl är igång, ja, det blir mycket svårare. Då är du hela tiden på efterkälken. Så ja, det finns en poäng med att vara igång först och sen kunna arbeta smartare under hela dagen. Och sen på slutet så kanske du ska helst jobba ytterligare lite grann med att sammanfatta och förbereda checklistor inför nästa dag. Så ja, om man orkar med det här, då får man definitivt ett slags försprång. Jag sov ju väldigt lite under första delen av min karriär och det här var kanske inte så ett medvetet val, men jag trodde bara helt enkelt att man ska jobba så länge man kan hålla sig på benen och så gjorde jag det, punkt slut, utan någon strategi.
Mm. Om vi sen går vidare till den andra så kallade teorin, då är det helt enkelt att ha hög IQ. Och folk som tror på det, de anser att framgång handlar om att lära sig saker fort eller att förstå komplexa koncept snabbare än andra. Och ja, i så fall så är ju IQ viktigt.
Man kanske ska understryka att med IQ så menar vi ändå ganska brett. Att man, ja, som du säger, man på ett smart sätt kan hantera input-output. Så det behöver inte nödvändigtvis vara just hög score på ett IQ-test. Det är väldigt endimensionellt.
Ja. Ja. Sen om man också kollar på motsatsen där, det finns ju också nackdelar med folk som har för hög IQ. Och den första är att dels är det här kända exemplet med intellektuell arrogans, som till exempel det här företaget Long Term Capital som trodde de var så smarta och så tog de jättemycket risk och så gick allt åt skogen med deras överkomplicerade modeller. För de trodde de kunde förutspå allt liksom. Men den andra sidan av det, eller grundorsaken till det är att man överanvänder sig av sin intelligens i situationer där det kanske inte är rätt verktyg att använda.
Nej, just det här med verktyg har jag läst om i David Epsteins bok Range. Och då är det så att om man har vant sig, alltså man kan vara en brandsoldat eller man kan vara en optionskvantmänniska som räknar på komplicerade derivat. man låser sig för mycket vid sina egna verktyg, då kan man missa helhetsbilden och göra extremt stora misstag. När det gäller just brandmän så visade det sig att väldigt många dog i skogsbränder för att de helt enkelt vägrade släppa sina faktiska fysiska verktyg och springa i säkerhet. Det där kan låta väldigt liksom klumpigt och dumt, men med samma saker händer för makroekonomer eller banktjänstemän eller läkare, att man håller fast så vid sina vana verktyg att man helt enkelt drunknar eller springer in i väggen eller brinner upp.
Jag kommer att tänka på en till sak här, och det är att det inte är nödvändigtvis relaterat till att ha hög IQ, men många personer som är rätt smarta, de är ofta allmänt nyfikna eller tänker för mycket. Och det är oftast bättre att inte överanalysera för mycket eller ha för många intressen om man vill bli framgångsrik eller tjäna mycket pengar. För det är ju en sorts alternativkostnad till att sitta och jobba.
Att de kan ju mycket väl vara extremt, alltså ta till exempel Einstein och vissa av de här andra såna här riktiga superforskarna. De hade extremt breda intressen och de forskade på precis allt möjligt och hade 5 parallella spår igång samtidigt som de hoppade mellan. Så blir man en riktigt, riktigt duktig vetenskapsman och verkligen löser svåra problem. Men man blir inte rik rent materiellt om man gör så.
Ja, precis. Men det är viktigt att tänka på de sakerna, att de inte alltid är förenade. Särskilt eftersom det är så mycket narrativ nu för tiden. Alla bara säger att gör vad som gör dig lycklig, gör vad som du är passionerad för. Follow your dream, bla bla bla. Liksom. Men ofta så är inte de där korrelerade.
Egentligen så gäller alla de här 9 faktorerna vi tar upp. Där är det så att man måste fundera lite grann på var mellan 0 och 1 man är. Och kanske försöka undvika att gå till det mest extrema på någon av faktorerna. Det här är på ett sätt nästan motsatsen till, kommer du ihåg när vi pratade om att man skulle stärka sina styrkor och liksom försöka stärka upp den, liksom den starkaste kedjan i länken?
Ja, det var en av våra första avsnitt.
Ja, när det gäller de här 9 så är det nästan tvärtom, att i alla fall tänker jag så, att man ska hellre ha lite halvhögt på alla här och undvika att gå till någon extrem på en enstaka. Ta till exempel den här första med att ha energinivå och jobba riktigt, riktigt mycket. Säg att du jobbar 20 timmar om dygnet, men du hinner liksom inte få någon som helst överblick eller bli smart eller liksom, ingenting annat blir särskilt starkt. Då kommer man inte komma någon vart. Ska vi gå vidare till punkt 3 här om samvetsgrannhet eller
Ja, eller som det kallas på engelska, conscientiousness. Och ja, det är att man, eller som du sa, samvetsgrann, det är att man har koll på detaljer, man är noggrann, punktlig, arbetar hårt, håller bra vanor. Det bästa exemplet jag kommer att tänka på, det är John D. Rockefeller. Redan från extremt ung ålder så bokförde han alla sina utgifter och alla sina inkomster. Och han fortsatte med det hela sitt liv, långt tills han blev typ 100 år. Han är ett väldigt bra exempel på någon som var conscientious.
Mm, och det här är väl ett bra exempel också på det jag nyss sa om att man ska inte lägga allt för mycket tid på det här, utan det är ett bra personlighetsdrag att ha i grunden, så att man inte, för motsatsen är ju typ slarvig, man kan heller inte bli liksom för pedantisk, för då återigen, då kommer man slösa bort massa tid.
Ja, men det här är ju conscientiousness, det är ju ett engelskt ord, och det kommer ju från den här psykografiska Ocean-modellen, eller Big 5 personalities. Och ja, det är ett personlighetsdrag. Om du är väldigt conscientious, då är det ofta så att du kanske är väldigt bra på att göra vissa saker, men du är dålig på andra saker. Många personer som är serieentreprenörer är ofta inte conscientious. De är ofta så här, de är inte slarviga, men de är heller inte conscientious. De är med lite så här, vad ska man säga? Det är den här stereotypen att de är ADHD-människor liksom.
Ja, men de tenderar att göra rätt saker i slutändan, eller åtminstone att trimma bort fel saker, medan någon som är conscientious, bla bla bla, har man väl sagt fel en gång, ingen idé att försöka igen. Så gör man saker kanske på rätt sätt, men det är inte självklart att man faktiskt gör rätt saker. Jag ligger nog mer åt hållet att jag är att jag är detaljfokuserad och samvetsgrann, men inte så mycket entreprenöriellt lagd att jag vågar hoppa fram och tillbaka och testa saker till jag gör rätt sak.
Mm. Om man kollar på samvetsgrannhet eller conscientiousness som ändå är en framgångsfaktor, då är det väldigt viktigt vad det är för sorts miljö man är i. Och om man är en anställd i ett stort företag med en tydlig hierarki uppåt, då är det en stor fördel att vara conscientious. Men om man är internetentreprenör eller någonting, då kanske det är annorlunda liksom. Men för 100 år sedan liksom, 1900-talet, då det var som bäst att ha ett vanligt jobb, vanliga jobb var ju mycket högre betalda på den tiden sett till inflationsjusterad köpkraft. Och på den tiden då var det direkt korkat att ens försöka bli en entreprenör eller en konsult.
Begreppet är ganska nära relaterat till punkt 4 här om grit eller jävlar anamma. Eller möjligen ihärdighet, det vill säga att man är en person som inte ger upp och inte låter sig nedslås av bakslag.
Mm, och här tror jag, precis som du sa, jag tror det är kopplat ganska mycket till miljön man är. Det är viktigt för entreprenörer och konstnärer och sådana där att vara psykologiskt stark och inte ge upp eller bli alldeles för ledsen och deprimerad när det gått skogen. Och bara pick yourself up liksom. Däremot så är det kanske mindre viktigt för en person som är ett stadigt bra företag, för det är mindre risk där.
Precis, där är det nog viktigare att vara kreativ och få fram bra idéer som eventuellt någon annan kan ta tag i eller vara den som uppvisar grittiness när de utför uppgifterna. Jag tror det är väl Angela Duckworth som hade det här TED-talket om grit, och hon har väl skrivit en bok som heter Grit också, tror jag.
Ja.
Jag tror att det utgick från en ny idé om vilka det gick bäst för i skolan. Alltså vilken typ av elever det var som det gick bäst för i skolan. Och att det var, ja, grit var i alla fall viktigare än någon slags rå intelligens. Sen tror jag att så här i efterhand så har en del av de här grit-studierna, de har visat sig kanske inte ha jättestarkt resultat. Däremot så kan jag säga att i mitt eget liv så märker jag på många områden att just det här att helt enkelt bara ta ett steg till utan att bry sig så himla mycket om vad själva slutmålet är eller att jag måste uppnå slutmålet, det har verkligen funkat för mig. Livet känns lättare, framstegen känns roligare och jag blir inte tom när jag uppnår någon slags mål, utan tvärtom så gillar jag processen helt enkelt. Gilla processen, ta ett steg i taget och vara glad för varje steg.
Mm, ja, det är ju en väldigt bra sak. Det är ju annars ett stort psykologiskt problem att många personer som är målmedvetna, att de har ett mål och så når de det och sen så känner man sig ganska tom och inte så motiverad. Kan bli deprimerad och sådär. Vanligt bland många sådana personer.
Särskilt om man verkligen har ett tomt mål. Säg att målet är att bli miljonär eller någonting sånt. När du plötsligt går från 999 000 kronor till 1 miljon och ska på något sätt föreställa ha nått målet och det är tänkt att nu ska du bli lycklig. Ja, då är det plötsligt bara helt meningslöst. Och vad ska man göra nu då? Ja, det är klart man kan alltid sätta ett nytt mål. Men det enda som kommer hända då är att det är jobbigt att ta sig dit och när du kommer fram så är du minst lika tom.
Mm. Om vi sen går vidare till den femte teorin, då är det att vara mer ambitiös och våga ta mer risk än andra. Så ambition och risktolerans. Så om grit definieras som att inte bli emotionellt förstörd av sina misstag eller att hantera nedsidan, så handlar det i så fall snarare det här, ambition, om att vara motiverad, ha hög risktolerans och sätta väldigt stora grandiosa mål för sig själv. Jag kommer att tänka på typ Donald Trump.
Det här är ju nästan motsatsen till grit, för här är du målstyrd. Du har verkligen, det här är den klassiska, sikta mot stjärnorna så kanske Exakt. Du i alla fall hamnar i trädtopparna. Så liksom att ta i ordentligt, för annars kommer du aldrig komma någon vart. Om du inte ens har ett mål, hur ska du då någonsin kunna komma någon vart? Och i mitt personliga val mellan de här två tror jag framgår ganska tydligt att jag är en grit-person, inte en ambitiös person. Och jag tror att hade jag på något sätt försökt vara ambitiös eller försökt ha höga mål då i motsats mot min naturliga karaktär, då hade jag blivit nedslagen och apatisk och faktiskt aldrig åstadkommit någonting. Nu har jag egentligen inte ens försökt åstadkomma någonting, utan jag har bara tagit ett steg i taget och till slut så har man gått ett maraton om man gör så.
Mm. Jag tycker det är intressant att tänka på, om man tar någon person som, någon stereotyp person som är, som anses vara väldigt ambitiös eller motiverad, så här, varför är de motiverade? Är det helt naturligt? Eller hade de kanske en svår barndom och var fattiga? Eller något liknande liksom? Jag såg en intressant intervju med han rapparen Notorious B.I.G. och då frågade intervjuaren så här, men vem var det som inspirerade dig att börja rappa? Och då svarade han så här, nobody really influenced me or inspired me to start rapping. I was just trying to get off the street.
Ja, det där är ju faktiskt en intressant variant av ambition. För hans ambition, det var ju att ta steget från 0 till 1. Alltså egentligen från 0 to 1. Om hela hans ambition var att jag vill helt enkelt bara inte svälta på gatan. Alltså det är ju ett jättestort steg om det är det som är alternativet. Men det är lite svårt att säga, eller det är ganska stor skillnad på målet ta sig från gatan till faktiskt ha mat och husrum och ta sig från mat och husrum till att vara miljardär eller president. Det ena är verkligen bara liksom lägsta Maslows behovstrappa att överleva och det andra är en egentligen ganska onödig nice to have status. Förstår du lite
vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar. Ja, men jag tror en intressant kontrast där med Notorious B.I.G. såklart Tupac. Och då tror jag att Tupac var mycket, mycket mer ambitiös och risktolerant än Notorious B.I.G. va?
Jag vet att en del, de går så långt som till att säga att alla framgångsrika eller intressanta människor har en svår bakgrund. Det vill säga att de som säger så här, jag tycker att det är lite väl extremt, jag gillar inte när man är dogmatisk överhuvudtaget, men de menar att den där ambitionen eller drivkraften, den kommer sig bara av att man var tvungen att överkomma en del problem i ung ålder. Och sen av bara farten så fortsatte man att överkomma liksom problem som man egentligen inte behövde klara av. Och därför så nådde man långt.
Jag tror ändå det finns ganska mycket i det. Mycket psykologi liksom. Mycket momentum. Om vi sen går vidare till den sjätte teorin, då är det utseende. Och ja, jag tror inte det är någon hemlighet att vi lever i ett allt mer ytligt samhälle. Och det är ett ganska väletablerat faktum att snygga människor behandlas bättre än fula människor. Snygga människor till exempel överrepresenterade bland vd:er, skådespelare och nu för tiden när det finns YouTube och Instagram och andra saker, och säkert kommer finnas ännu fler medium där en bild på dig liksom. Då är det viktigt att vara snygg.
Hela andra halvan här av avsnittet, jag antar att den kanske går lite snabbare än halvan, men det är ju ganska speciella punkter här med utseende och tur och lite sådana saker. Men med det sagt så jag har för mig att det finns vetenskapliga studier som ändå visar på en koppling mellan hur estetiskt tilltalande man är eller hur lång man är eller generellt sett hur frisk och kapabel och symmetrisk man ser ut och ett antal inre faktorer som till exempel bra gener, hälsa och även intelligens. Så det är tyvärr, får man säga, ur en rättvis synpunkt också lite så att snygga människor är också smarta.
Okej, det visste jag inte. Men det är i alla fall så att de gynnas ju väldigt mycket i en roll där du, en publikroll liksom. Ett bra exempel är Ronald Reagan. Han var en före detta skådespelare och ja, stilig man. Och så var han väldigt bra på att göra skämt. Och han gynnades mycket av sitt utseende. Men om man däremot tar motsatsen, någon som inte gynnades av sitt utseende, då var det till exempel Richard Nixon som var president förut. Han ser ganska elak ut, han ser ut som en skurk. Och det finns ett jättebra kapitel i boken Amusing Ourselves to Death av författaren Neil Postman. Och jag ska inte rabba upp hela det nu, men det är ett jättebra avsnitt i den boken där han beskriver hela det där med hur olika presidentkandidater och politiker har gynnats väldigt mycket eller blivit helt förstörda av sitt utseende bara.
Överhuvudtaget så kan man ju verkligen förstå att oavsett om man ser väldigt bra ut och alltid får höra det, men samtidigt är smart och ingen uppmärksammar en direkt för det, eller om det är motsatsen, så det är irriterande både för de utsatta och för alla runt omkring att en ovidkommande faktor får mer fokus än det som är själva produkten man säljer, så att säga. Så den här punkten, hur sann den än är, eller precis så sann som den är, precis så irriterande och orättvis är den också.
Ja, men jag kommer att tänka på, det var några veckor sedan när det var Miss Universe. Och då satt min flickvän och kollade på det. Hon tyckte det var jättekul liksom. Och sen så då ställde de en massa frågor som var fullständigt omöjliga att svara på. Jättekomplexa frågor. Så, men hur skulle du stoppa hungersnöden i Afrika? Eller vad tycker du om den politiska situationen i Kina? Eller det här. Det är extremt svåra frågor som inte ens en väldigt smart person skulle kunna ge ett väldigt bra svar på. Men så ställer de här frågorna till helt obildade Miss Universe-personer liksom, bara för att de är snygga, och folk, till exempel min flickvän då, så här, tar vad de säger på allvar.
Ja, alltså precis, man behöver ju vara Hans Rosling och ha hans gapminder mjukvara för att presentera liksom riktigt vettiga svar på de här frågorna, och sen får de stå och ja, men svamla fram exakt samma klyschor som alla andra alltid har svarat på det. Det är stor humor. Men ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Nu ser ju de då bra ut enligt någon slags objektiv mall. Men blir det någonsin någonting av dem?
Det vet jag inte. Men ja, det vet jag inte. Men jag tycker i alla fall att skaparna av Miss Universe-tävlingen är ett komiskt geni.
Mm, ja, det får man väl verkligen hålla med om. Tyvärr så har vi inte kollat upp vilka av de här 9 faktorerna som skaparen av Miss Universum besitter i största grad.
Om vi sen går till teori 7, då är det ja, en teori som är svår att argumentera emot. Och det är helt enkelt att vara född i rätt familj. Och ja, de som säger att det här är det som krävs för att bli framgångsrik, då argumenterar de för att ja, om du är född i en rik familj av 2 föräldrar som har övermedel intelligens och gärna bra utseende också, då kan du gå på de bästa högskolorna och få ett nätverk av smarta personer. Och det är svårt att argumentera mot det, särskilt i ojämlika länder som USA, Indien eller Kina.
Nätverk skulle jag säga är kanske den allra viktigaste faktorn av allting vi har tagit upp här. Och som dessutom faktiskt går att påverka lite grann, så är det är den. För att vara en nod i ett riktigt, riktigt bra nätverk, du behöver bara ha vissa komparativa fördelar för att kunna bidra till nätverket, och samtidigt så kan du dra nytta av hela nätverkets kraft. Och då förstås att vara född in i en familj där du är ganska snygg, ganska smart, går på rätt skolor och träffar rätt personer. Ja, det och så gärna då också förstås i rätt del av världen med rätt språk. Ja, då är du nästan oslagbar. Du kan ju nästan vad som helst. Men det fina med det här är att till en viss nivå så kan man faktiskt kopiera det här. Om man bara vågar och har en viss social grundkompetens, så kan man kanske inte ska köra en goodwill hunting, riktigt så långt behöver man inte gå. Men man kan ju faktiskt jobba sig in i ett nätverk, och sen därifrån till nästa nätverk så kommer man ganska långt. Okej, kanske inte riktigt in till alla old money på Upper East Side i New York, men man kan komma långt genom att använda sig av nätverksmetoden.
Mm. Jag tänker också att det är såklart att det är bra att vara född i en bra familj, gärna en rik familj liksom. Men det kan ju eventuellt vara en nackdel att vara född i en för rik familj. Det finns ju många sådana här exempel med ja, rikemansbarn som helt enkelt blir deprimerade och tar för mycket droger eller tar självmord eller får massa psykologiska problem liksom. De är helt enkelt lata och saknar motivation.
Precis, det här är lite motsatsen till en av de första punkterna där. Om du inte har en intressant och lite uppförsbacke helt enkelt. Uppförsbacke ger starka ben, brukar en kompis pappa säga. Om du inte hade uppförsbacke, ja, då dystroferar benen istället. Och det är det som kan hända om det som i den här tv-serien Succession. Om du har tillgång till miljarder och faktiskt inte behöver göra någonting. Ja, men då, varför ska du göra någonting? Och då blir du lat och dålig.
Ja, jag kommer att tänka på Tommy, alltså du känner till det där företaget och varumärket Tommy Hilfiger.
Ja, då, absolut.
Ja, då ja, han som skapade det, han är ju, jag tror han är miljardär, och så har han en son som heter Rich Hill som är en rappare som har tatueringar över hela kroppen för att han ska verka cool liksom. Och så rappar han om limousiner och droger och, ja, det är helt sjukt. Det är ganska coolt.
Och det ska då säkert stå för Rich Hillfigur, men så stannar han vid Rich Hill.
Ja.
Eventuellt kan det säkert kopplas till Hollywood Hills också, för han hänger säkert där.
Ja, men det, kolla upp på honom, extremt kul. Ja.
Kopplat till det här med nätverk så har vi också då punkt nummer 8. Och det är att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det här är någon slags specialfall av rätt familj eller rätt nätverk.
Ja, men man kan ju säga så här. Alltså det är såklart att tur alltid spelar roll. Och ja, i första exemplet så är det att du har fullständigt tur. Du bara hittar en vinnande trisslopp och blir en mångmiljonär eller någonting liksom. Det är ju bara fullständigt tur liksom. Men det är inte så nyanserat. Om man däremot är lite mer realistisk, då är ett bättre exempel av att ha tur. Det är, vi tog faktiskt upp det här också i historieavsnittet vi gjorde för ett tag sedan. Och det är kombinationen av att ha en viss talang, ny teknologi och vara på rätt plats samtidigt. Och exemplet då, det är till exempel Steve Jobs och Steve Wozniak med hårdvara i Silicon Valley. Eller Bill Gates med mjukvara via skolans labb. Och det på deras tid, det var väldigt låg sannolikhet att en person skulle kunna få tillgång till de teknologierna så tidigt som de hade. Plus att också ha intresset och talangen för att vara duktig och bli en pionjär av det. Det är väldigt låg sannolikhet. Det är mycket tur liksom, även om de var duktiga. Och det resulterade i att de fick ett väldigt stort försprång i inlärningskurvan, medan andra, även andra lika duktiga personer, eller kanske till och med ännu duktiga personer, inte ens visste vad det var förrän de hade produkter på gång.
Den här typen av personer, de brukar ju ofta vara väldigt medvetna om just det här. Samtidigt så tänker jag att ofta är det också så att den talang de har, var du än hade placerat dem i historien, så hade de hittat en annan så här confluence of factors som de kunde knyta ihop och använda sig av för att skapa någonting. Som Steve Jobs och Apple, sättet som han kanske framför allt fick fram iPhonen. Det var ett antal tekniker eller teknologier som var redo, och han hade ett visst ledarskapstänk och en idé om estetik som han kunde använda för just det här. Men du skulle antagligen kunna ha placerat honom vid någon annan tidpunkt i historien, kanske nu, och han skulle ha utvecklat någonting inom virtual reality som utnyttjade precis de sakerna som fanns tillgängliga, det vill säga turen att finnas vid en viss tidpunkt när vissa möjligheter existerar, och hans talang för att knyta ihop de här olika. Einstein är också ett bra exempel. Han utnyttjade att det fanns vissa typer av mätmetoder, vissa typer av teorier, vissa problem. Och då kunde han tänka väldigt hårt på de här olika sakerna och komma fram till en helt banbrytande teori. Men han var ju tvungen att stå på massa giganters axlar. Men det finns alltid giganter tillgängliga, och det är själva turen. Och sen får du addera talangen och försöka anpassa den till just den situation som råkar existera, istället för att gnälla över att det hade varit så himla mycket lättare om jag bara hade funnits för 50 år sedan, strax innan IT-boomen.
Mm. Ja, jag har inget motargument, jag håller med dig. Det enda jag har att komma med mer, det är att jag tror att survivorship bias ökar kraftigt. Så att ovanliga saker som är ganska låg sannolikhet uppfattas hända allt oftare nu för tiden, för att vi har så mycket social media och YouTube och tidningar och nyhetsdistribution, så information sprids ut så fort. Och även om det är osannolika saker som händer, så får den att tro att det är lättare än det.
Det tycker jag är en bra tanke, för nu kan vi bombarderas via sociala medier, som du säger, med många tusen exempel på folk som har blivit rika, kända, liksom, ja, framgångsrika på olika sätt. Och det är ju både uppmuntrande och nedslående. Jag tror att det kan, beroende på om det fostrar grit eller någon slags målmedvetenhet, den ena eller de andra, så kan det bidra till ytterligare framgång och produktivitet. Men det gäller att matcha de här sakerna med rätt person, så att man inte man inte ser att, åh, titta, han blev en YouTuber, då ska jag också bli det. Och så sitter det 1 miljon stackars deprimerade ungdomar och försöker bli jättestora YouTubers och försöka bli det över en natt. Istället för att böja ner huvudet och göra någonting de är riktigt, riktigt intresserade av, så kanske de kan bli en overnight success på 10 år.
Ja, men du, precis. Jag håller med dig. Jag tror att ibland så finns det ingen lärdom, utan det är helt enkelt för osannolikt. Om vi sen går vidare till sista teorin, nummer 9, då är det att ha hög stresstolerans. Och teorin säger i korthet att ju högre upp i karriärstegen du kommer, eller ju större företag man driver eller vad det nu är, desto mer stressigt blir det. Och då blir det self-selecting med att ha hög stresstolerans. Endast de som är väldigt stresstoleranta klarar av det. Medan alla de andra inte klarar av att fortsätta liksom. Alla kan inte vara vd för ett stort företag eller president eller liknande. För att de blir så stressade att de inte kan sova tillräckligt eller tänka klart.
När jag gick i skolan, då var det plötsligt några av mina kompisar som började ge mig öknamnet Stoneface. Jag förstod ingenting, men sen efter ett tag så insåg jag att det var att de tyckte att du visar aldrig några som helst känslor, inga som helst miner eller någonting. Du reagerar aldrig på någonting, det spelar ingen roll vad man gör för någonting. Jag tänkte inte så noga på det där mer än att jag försökte då öva upp någon slags plastik i ansiktet för att försöka signalera vad jag faktiskt tänkte på. Det där blev nog ännu märkligare. Jag blev nog nästan som någon slags här uncanny valley, dålig animering av en människa. Men det här följde med mig upp i arbetslivet också, fast på ett mycket mer positivt sätt. För i finansbranschen, ja, det var en av mina närmaste kollegor, han sa någon gång att hur är det ens möjligt att du inte blir stressad av den här situationen? Det är liksom, firmans liv står ju på spel med det som händer här och nu. Och jag tyckte verkligen bara att ja, men det är väl helt naturligt, det är bättre att inte stressa upp sig här, för då kan man ju fatta besluten mycket mer objektivt. Min stresstolerans verkar i alla fall av olika anledningar ha varit extremt hög. Alltså så till den grad att den kanske till och med har varit för hög. Så att jag har inte blivit stressad när jag kanske borde ha blivit det.
Okej, okay, ja, intressant. Ja, men jag håller med. Du är nog en 9 av 10 eller 10 av 10 där. Ett annat bra exempel på stresstolerans, det är folk som är Navy Seals. Det är hela konceptet med att komma in för att bli en Navy Seal. Då måste du gå deras bootcamp där. Sen så måste du genomgå Hell Week, som är en vecka som är otroligt hård. Och hela syftet med Hell Week, det är bara att helt enkelt få fram de personerna som har högst stresstolerans eller är mest motiverade. Vissa personer, oavsett hur smarta eller duktiga de är liksom, eller vältränade, kan inte klara av det, för de har inte rätt genetik.
Vad skulle du säga är den eller de 1, 2, 3 viktigaste faktorerna? Vad tycker du?
Det är hemligt, för det är den absolut viktigaste ska vi gå igenom nästa avsnitt.
Ja, vi ska inte lägga någon liten teaser.
Ja, det har att göra med karriär.
Ja, och hur man väljer rätt karriär kan vi säga. Det kan vi i alla fall säga.
Ja, det var allt för oss detta avsnitt. 9 stycken framgångsteorier. Tänk över själv vad du tror är mest, den viktigaste eller mest sannolika anledningen till att folk blir framgångsrika. Kanske specifikt inom din bransch. Ja, och sen som sista sak innan vi slutar här vill vi också påpeka att nu så har vi öppnat upp för tidiga ansökningar till finanskursens andra årskull, år 2020. Du kan gå in och läsa på hemsidan och göra en tidig ansökan där. Det kommer antagligen bli någon gång att vi öppnar upp runt maj kanske eller något sånt där. För först måste vi bli klar med första årskullen och sen så måste vi uppdatera allting och ta mer lärdomar och sånt där. Men det går att göra tidiga ansökningar nu via hemsidan igen.
Ja, första årskullen blev ju en riktig succé. Folk lär sig väldigt mycket. Jag tycker att det är nynnest att få jobba med alla spännande och intelligenta personer som är intresserade av äkta värdebaserad finansanalys.
Mm. Då hörs vi så småningom i nästa avsnitt.
Ja, du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.